Det första tecknet som Jesus gjorde, det var i Kana i Galileen. En liten by i norra Israel. Och det var ju när han förvandlade vatten till vin. För oss har det kommit att handla mycket om det var alkohol i vinet eller inte. Man undrar, kan Jesus förvandla vin som folk blir onyktra av? Kanske det fanns någon där som hade problem med alkoholen. Och då brukar det bli så att det andliga Securitas rycker ut och så ska de liksom skydda menigheten. Så säger man att nej, det var ju ingen alkohol i det här, det var ju som hallonsaft givetvis. Ja, jag kan inte mycket om vin, men det jag fått lära mig är att utan alkohol så smakar det inte riktigt lika gott. Och det var ju ändå det goda vinet som Jesus hade förvandlat det till. Och det där hänger väl ihop med att vår gudsbild, vi vill ju gärna liksom veta hur Gud är och vi vill liksom ruta in honom och så förminskar vi honom. På den tiden så drack man ju vin och man särskilt kanske då till högtidligheter. Det var ju deras kultur. Så det var säkert alkohol tror jag. Och det är ju inte det frågan handlar om. Vi vet att Bibeln talar om nykterism och vi ska avstå och så vidare. Så det är ju ändå klart att vi ska leva ett nyktert liv. Men det lärjungarna såg, det var att Jesu härlighet uppenbarades. Det var det viktiga för dem. Och vi kan läsa ett par verser från den här händelsen från Johannes evangelium kapitel 2 11 och 12. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Där stannade de några få dagar. Jag vet inte om jag hade varit med vid det tillfället och plötsligt vatten blir till vin. Då hade man ju hoppat och skuttat det. Vad var det som hände egentligen? Här står det helt stilla. Ja, de gick ner till Kapernaum. Och jag tror att det var så att Jesus hade den inverkan eller påverkan. Det hände grejer, tecken och under. Men ändå var det någon slags... Ja, han gjorde inte så mycket väsen av det. Han till och med tonade ner det som hände ibland. Till vår stora förvåning kanske. Härlighet. Jesus uppenbarade sin härlighet. Hebreiskans ord för härlighet är kabod. Och det betyder kanske främst tyngd. Det betyder också glans och majestät. Det är tabernaklet som man hade i öknen som Mose lät tillverka. Det var ju en slags mobil kyrka kan man säga kanske. Eller tempel som man bar med sig. Och tabernaklet restes ju varje gång man slog läger där i öknen. Och det gjorde inte Mose som vi brukar göra, att vi placerar kyrkan mitt i centrum. Utan han ställde det utanför lägret. Det var ju där man hade soptippen. Det var det som de orena fick hålla till. Där uppenbarade sig Guds härlighet. Första gången Mose slog upp tältet där så var Herrens härlighet så stark att han kunde inte gå in i tältet. Det vore ju fint om vi kom någon morgon här och inte kunde gå in i kyrkan. För Guds härlighet vilade så starkt över byggnaden. Och det är intressant att Jesus han dog utanför murarna, utanför Jerusalems murar, där syndarna var, utanför lägret. Ja, Jesu härlighet kan ju uppenbaras på olika sätt. Oftast var det väl inte synligt för det fysiska ögat, men plötsligt fick ju några lärjungar se Jesu härlighet på förklaringsberget. Den strålar av ljus. Jesu härlighet. Och jag tror att den här härligheten omgav Jesus där han gick fram. Det fanns en tyngd I allt han gjorde, i allt han sa, så fanns det en tyngd. Apostlarna kunde liksom inte komma upp i den tyngden, i den självklarheten som fanns runt Jesus. Jesus, han bara gick på vattnet. Han bröt brödet och delade ut till många. Han tystade storm och vågor och så vidare. Det fanns en slags självklarhet, en tyngd i det som Jesus gjorde. Han behövde inte, tror jag, en massa ord. Det fanns en tyngd över honom. Jesus, han äger en härlighet som vi inte äger i egen kraft. Det är en viktig poäng och viktig skillnad. Vi kan ta del av hans härlighet, men vi äger den inte i oss själva. Vi kan återspegla hans härlighet, men vi äger den inte själva. Ibland var det som ett fältsjukhus där Jesus drog fram. Man kommer bärande med sjuka på båda. Man kommer med kryckor. Man kommer döva, dövstumma kom. De som inte såg kom. Man kom med sina krämpor. Man sökte sig till Jesus. Jag tror inte det var många ord. Man gick fram till Jesus och han la händerna på dem. Han bad för dem, välsignade dem och helade dem. Ibland bara sträckte man sig efter hans kläder och blev helad. Det fanns en tyngd. Det fanns en härlighet kring Jesus. Det behövdes inte eldas på. Det hände något ändå. Jag var på härliga möten. Ibland kanske vi saknar det. Med bönerop, man ropar efter Gud och profetiska uttalande och det härligt. Och ibland kanske vi skulle behöva släppa loss sådär lite oftare. Kanske inte ligger för mig sådär, men ni får gärna släppa loss så kanske jag hänger på. Vi vet att Jesus, han ropar också ibland. Kom till mig alla ni som tröstar. Men jag sätter ett frågetecken i marginalen ibland. Jag har varit på möten där man liksom vill pressa fram under och tecken. Och ibland så tycker jag att det snarare påminner om, ni vet, de här Baalsprofeterna på berget Karmel, där Elia var. Man har ju fram två tjurar. En skulle Elia ha och en skulle de här Baalsprofeterna ha. Och så ska man åkalla Gud och be att han skulle förtära, förbränna de här tjurarna. Och Elia säger att ni får börja, ni är många fler än vad jag är. Och de börjar be till Baal. Och det står att de dansar kring altaret och det händer ingenting. Och Elia börjar retas med dem och säger att ja, men det kanske är så att Baal, han kanske slumrar till, han kanske sitter i andra tankar, han kanske är lite disträ, ni får nog väcka honom. Och det blir ännu mer tjosan och hejsan, och de tjoar och de ropar och de ristar sig med spjut och med svärd, och ingenting händer. Till slut blir det raseri. Långt fram till kvällningen håller man på. Det är helt tyst, det är helt stumt, det händer ingenting, trots allt. Elia träder fram inför folket. Det är på så här stilla och lugnt. Ber en vanlig, hederlig, gammeldags bön. Att Gud, det är bara du som kan göra det. Tänd din eld, sänd din eld. Och det brakar till. Trots att man hade hällt en massa vatten ut vallgravar kring hans altare. Allt bara försvinner och torkar upp och förtäs. Vi kan bära fram de sjuka, men Gud står för härligheten och kraften. Elia bar fram tjuren, men Gud står för elden. Jag tror det är det som blir problem för oss när vi både ska stå för tjuren och elden. Vi blir nästan som Baals profeterna, när vi står och hoppar jämfota. Gud står för elden. Jag tänker på dem som sökte Jesus och kom till honom och var helade. Vad hände efter mötet när jag gick hem? Vad hände på sikt? För det kanske är det viktigaste. Många kom säkert till tro. Många var tacksamma över det Gud hade gjort. Men kanske det fanns många som blev överraskade positivt sett, men efterhand så dog det ändå ut. Det var märkligt det som hände, men tacksamheten försvann. Tecken och under ska leda till tro. Det tror jag är Guds vilja. Det som Johannes skriver i sitt evangelium, att dessa tecken har blivit nedtecknade för att ni ska tro att Jesus är Messias. Vart leder undren till? Kanske Jesus höll sitt skarpaste tal som vi har i Bibeln till människor som sökte tecken och under med fel motiv, med fel syfte. Jesus han bröt ju brödet vid ett tillfälle, och det var ju många som såg vad som hände. Han fördelade brödet så rätt till många. Och då uppstod den här tanken bland folket att, ja men det där var ju intressant. Kan inte vi göra honom till kung? Kan inte vi göra honom till en välfärdsminister? Vi kan ju nyttja honom. Han kan bevara vår välfärd, honom vill vi ha. Vi vet att Jesus backade undan vid de tillfällena. I ett tillfälle så söker man efter Jesus vid sånt här tillfälle. Och vi kan läsa i Johannes kapitel 6. Efter att han hade gjort brödundret. Nu står det så här. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där, och att Jesus inte stigit i den och följt med sina lärjungar, utan att de hade gett sig av ensamma. Andra båtar kom från Tiberias, som hade varit till nära platsen där de hade ätit brödet sedan Herren hade uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där, inte heller hans lärjungar, så steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: Amen, amen, säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av brödet och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Det var ju härligt att människor sökte efter Jesus. Stora skaror kommer efter honom i Kapernaum. Och man inleder ju samtalet där med att undra, hur har du kommit hit? Jesus hade ju gått på vattnet över. Rabbi, när kom du hit? Och då kan man tänka sig att då skulle man väl ändå ha svarat, ja, jag kom ju hit vid gryningen någon gång där. Och sen har jag varit här sedan dess, och vad trevligt att ni kommer och söker efter mig. Men Jesus han gör tvärtom. Man kan ju tycka att han är rent av ofin. Han svarar inte ens på frågan, utan han går på rakt på sak. Ni söker mig inte av rena motiv. Ni vill bara ha brödet, men ni vill inte lära känna mig. Kan man göra så? Tänk om vi skulle starta gudstjänsten med den tonen. Folket lämnade ju Jesus till slut. Gick därifrån. Tänk om Monica hade startat gudstjänsten med den tonen. Skrämma iväg folk på det sättet. Ja, jag hade ju tänkt sådär, oj, 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 det här var inte bra. Det här var inte lyckat. Nu måste jag rädda situationen. Nu måste jag tala lite förmildrande och säga att hon hade nog en dålig morgon bara, Monica. Jesus Jesus gjorde det alltså. Det är klart att skillnaden är att det var i väckelse, så det var ju många som sökte honom. Ofta kan det bli så att det söks av orena motiv. Då kan Jesus vara sträng. Äkta fromhet. Paulus säger att han använder sig inte av några knep när han förmedlar evangelium. Han lägger fram det öppet så att var och en kan pröva det som sägs. Han försöker inte övertala på ett sätt som manipulerar folk som lyssnar. Han försöker inte pressa fram någonting. Han lägger fram det öppet. På något sätt, Jesu härlighet står på egna ben, på stadig grund. Han behöver inte elda på. Inga fega knep. Han skriver så här, Paulus, i andra Korintherbrevet: vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud mot varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till denna tidsålders Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar fram från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesus skull. Vi predikar inte oss själva. Vi framställer Kristus. Jag tänker att det påminner lite om Elia där på berget. Paulus behövde inte stå för elden. Han frambar evangelium utan några knep. Han behövde inte dansa och tjoa och greja. Kristi härlighet finns där ändå. Vi predikar inte oss själva. Man kan ju undra om vi gör det i församlingarna. Vi ska förlösa Jesu makt. Ja, men ska vi göra det? Är det vår uppgift att förlösa Jesu kraft? Eller ska vi ta emot Jesu kraft och förmedla den vidare? Tycker det finns en nyansskillnad i det som är viktig. Vi kan ta emot Jesu kraft och ge den vidare. Men inga kniv, inga knop, att vi ska genom pilla och förlösa, ta initiativet själva på det sättet. Kraften har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja, vilka behov finns det egentligen idag? Vem behöver hjälp idag? Vem behöver Guds kraft? Jo, det är ju många. Men det kanske finns, jag ska säga, en ålderskategori som på ett särskilt sätt upplever att jag behöver möta Gud. Vi behöver få en väckelse där. Jag jobbade som snickare, och så var jag på ett ställe som mötte jag en tjej där i huset. Hon verkar så där tuff och lite nonchalant och, ja, som jag upplevde, en lite otrevlig attityd. Och då vaknade moralisten i en där, och så började man tänka så där att, ja, jag säger de där ungdomen idag, det är förfärligt. Hurdana är de? Så satt jag och fikade någon dag, så var hon i närheten där, så såg jag hennes underarmar. Då förstod jag att hon hade skurit sig själv. Då plötsligt förändrades jag. Då såg jag en ensam tjej med självfördömelse, med förtvivlan plötsligt. Och så tänkte jag, ja, vad kan jag göra? Tänk om jag hade Herrens kraft. Tänk om det kunde ske ett under. Jag har i, vad ska man säga, min bekantskapskrets lite runt omkring sådär, så jag vet tre ungdomar eller yngre män kan jag säga som har fått problem med hälsan, som kände sig deprimerade. Vad det nu beror på, det vet jag inte, men kanske det har med arbetslöshet och det kan vara så. Och här tror jag det finns ett stort behov. Jag önskar att Guds kraft skulle uppenbaras, att Herrens härlighet finge uppenbaras. Det finns en nöd. Tänk om det bröt fram en väckelse. Många upplever meningslöshet. Tänk om Jesus fick komma in i deras liv och ge mening. Hur når vi ut med evangelium? Om Herrens härlighet kunde bli uppenbar ibland oss. Gud vill ju hela och läka.